Välkommen till P3s amatördomstol. En alternativ domstol för dig som tycker det är segt med detaljer. Hej domstol, godtycklig rättvisa. I P3.
Hej, jag kör varje dag på bron mellan Danmark och Sverige. Och när man kommer ner i tunneln så försvinner SR-P3. Däremot funkar DK-P3. Tycker att ansvarig ska få det tyngsta straffet ni har. Med vänlig hälsning, Jocke Ystad.
Ja, jag föreslår att Jocke spelar in lite radio på en kassett, tankar in det i datorn, bränner ner det på CD och spelar upp i sin bilstereo när han då kommer ner i den här tunneln.
Ja, det är väl allra enklast att göra.
Ja.
Därmed friar vi den ansvarige. Men innan vi kom fram till det så åkte vi såklart ut till tunneln för att prova vilka kanaler man verkligen får in på sin radio.
Sveriges Radio 7 härad med Tina Gillberg.
Mannen som kan det mesta om djur och natur. Ja, då pratar jag om Nisse Hildén.
Är du någon som är alkoholist?
Ja, min moster är alkoholist.
Jag vill spela Alptoppens ros med Ove Törnqvist.
Lockan har blivit 10-12 minuter i Figo.
Rene Figo. Det är en tid till allting. Det är sovetid, spisetid, hyggetid.
Ja du, det var ingen pizza du ville fråga om.
Jo, det är...
Nej, ska du säga. Det var en blomma.
אני מתה על לקוות שהם מסרים הפוסט פמיניסטים שלך כאן בתוכנית
Från hälsar Maria.
Nu ska jag framsjunga en visa.
Människor har lätt att sätta tilltro till alla möjliga fantasier och uppenbarelser i de här sista dagarna, och det är stor fart på alla möjliga egendomliga religioner och läror.
Hej domstol, åtalar IKEA som har öppnat varuhus i Haparanda. Tänk på de små handlarna som slås ut av konkurrensen. Eller konkurrensen, skriver Ivar.
Ja, och här kan jag faktiskt inte annat än att hålla med helt ärligt. Alltså, jag tycker faktiskt det är jäkligt synd hela den här kommersiella shoppingcenter-kulturen breder ut sig i Sverige. Det är, vad händer liksom den här gamla goda affären på hörnan-traditionen? Varför är det liksom ingen som faktiskt vågar säga så? Vi vill inte ha era jättevaruhus här i Haparanda. Vi vill fortsätta ha ett levande centrum med små butiker och kaféer. Och som vi alltid har haft i Norrland och så. Och sånt gör mig faktiskt förbannad.
Ja, ja, visst. Vad handlar du själv, dina möbler?
IKEA.
Hej domstol felsöker förra veckans Hej domstol.
Och med den gingen spelad säger jag välkommen till Liv Strömqvist.
Hej!
Hej, Liv!
Hej, hej. Jo, jag lyssnade på förra veckans program och då hörde jag det här.
När jag tänker efter så är jag inte så mycket Ernst Rolf som jag är Sigmund och Roy.
Jesper. Man kan inte lämna den enklaste lilla sak till honom utan att han gör den fel.
Sigmund och Roy.
Alltså det är ju otroligt att Jesper lyckas fucka upp deras namn totalt.
Det är så tråkigt.
Sigfrid och Roy är ju världens mest kända illusionister. Världsberömda.
Världsberömda.
Tydligen så finns det ju bara 7 stycken såna här vita tigrar i hela världen. Och 6 av dem tillhör Sigfrid och Roy. Dessutom så sover Roy med typ 15 fridlysta kattdjur i sängen.
I alla fall gjorde han det innan han blev attackerad av en tiger på scenen.
Ja, alltså det finns ju såna här galna katttanter, ni vet, som bor i en etta med 25 katter och låtsas vara gifta med dem lite grann. Och sen så äter de med samma tallrik och sådär. Men Sigfrid och Roy är på något sätt en manlig motsvarigheten till såna här galna katttanter.
Ja, just det. Förutom att de bor i ett slott i Las Vegas istället för en lägenhet i Kroksbäck. Ja. Och istället för katter har de då frilysta tigrar. Men i övrigt,
ja, precis,
bra
precis.
Spaning.
Sigfrid Roy är liksom högst upp i de galna katttanternas globala hierarki.
Det är ju lätt att skämta om Sigfrid Roy, men det är väl ändå rätt synd om dem nu. Alltså jag menar, Roy blev nästan dödad av en tiger. Alltså hur kul kan det ha varit för Siegfried?
Men jag tror ändå någonstans att Siegfried liksom är en survivor. Tror ni inte det?
Ja, ja, ja.
Alltså jag tror liksom att han är en sån här, att han har en sån här skön djungelmentalitet. Alltså den dagen det hände, då bara reste han sig upp, letade upp en ny solariebränd man som också ville tvinga utrotningshotade arter och göra djurteater.
Mm.
Sen bara, ja, så bara hängde de runt, chillade med en tiger, hängde med en makak, softade med ett vårtsvin. Hakuna Matata ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem free philosophy.
Hej domstolen, jag vill åtala alla som petar sig i näsan och smetar upp snorkråkorna på fönstren. Det ser inte bra ut. Tack. I förhand skriver Oskar Alsing i Bollnäs.
Mm. Jag tycker att det är principiellt fel, såklart, med folk som smetar snorkråkor på fönster. Men jag kan inte riktigt säga någonting om det här för att jag är, som det heter, part i målet.
Okej, jag förstår, Valle. Okej, ja, jag är också part i målet. Så med de orden får jag nu också dra mig tillbaka. Jesper, du kanske skulle kunna dra...
Jag är också part i målet.
Ja, oj, ja, nu ringer det här.
Kan inte du ta?
Ja. Esa Malmö mitt i sändning. Ja, ja visst. Det ska jag hälsa. Hej på dig.
Vem var det?
Jan Boris Möller.
TV-kocken Jan Boris Möller?
Ja, och han hälsar att han också är part i målet.
Ja, ringer det. Jag tar. Studio 13, det var alla. Tjena! Ja, jag förstår. Mm. Hälsa. Hej. Hej. Peter Örn.
Peter Örn! Ja. Är han också part i målet?
Yes. Dessutom säger han att han brukar kissa i duschen.
Jaha, vad konstigt. Kommer liksom inte kiss på hans fötter då?
Jag vet inte riktigt hur han gör. Det kan väl hända att...
Ola här. Yes. Hej på det. Ja, det var Örnen igen. Han hälsar att han riktar strålen direkt ner i avloppet så kisset kommer liksom aldrig ut i duschen. Han
har löst det på det viset. Ganska bra. Ja. Valle här. Jaha, ja, förlåt. Okej, nej, men det var dumt. Absolut. Hej.
Vem var det?
Nej, det var ingen. Jag bara låtsades att det ringde.
Hej domstol i P3.
Hej domstol. Jag vill åtala min vän Adam för att han åkt iväg till Kina och lämnat mig mitt under den nya säsongen av Lost. Så att jag inte kan kolla på den förrän han kommer tillbaka eftersom vi ju är Lost-tittar-buddies. Skriver Miko i Malmö.
Lost-vänskap alltså, eller som det heter på engelska, Lost-friendship, är ju bara en av de miljoner sorters vänskap som finns.
Låt oss ta en titt på de andra sorters vänskap som finns.
Lumpenvänskap.
Den typ av vänskap som bygger på att man ejakulerar på kanelbullar, förkovrar sig i erotika samt simmar i gropar innehållande varandras avföring.
Enligt många före detta lumpare den enda riktiga vänskap de känt i livet.
Vänskap med dem man ringer när man behöver ha ett rörbytt.
En typ av vänskap som bara odlas vid specifika tillfällen då. Alltså när ett rör går sönder i lägenheten kommer han plötsligt på en kille som gick i ens parallellklass innan man flyttade till Sundsvall 89 faktiskt lär ha en rörfirma nu.
Man ringer upp och säger: "Hallå din jävel, det var alla här! Vad pysslar du med nu för tiden?" Killen på andra sidan luren får då så dåligt samvete när han inte minns dig när du verkar minna honom som väl. Och så ställer han därför upp på att byta det här röret.
Han får dock sin hämnd när han stegar in i den lägenhet innan tuppen gått upp, sätter några fläckar på klinkergolvet som aldrig går för bort, samt sprider ett halvt ton muttrar över hela lägenheten.
Vänskap med dem man ringer när alla ens vänner skaffat barn och man inte pallar sitta inne tionde kvällen i rad.
Det är ofta någon kille som man spelade i samma britpopband med 93 och som man slutade umgås med då för att han misstänkte att det var... För att man misstänkte att det var han som stal ens wah-wah-pedaler. Och som man sen bara hört några lösa rykten om att han bajsat på ett bord på någon efterfest.
Och när man sen väl börjar hänga med honom på nytt är det en tanke som överröser alla andra in i ens huvud. Ja just det, nu minns jag. Han var ju skitjobbig.
Vänskap med dem man träffar på en lös kurs i till exempel etnografi.
Den typ av vänskap som uppstår när ingen man känner pluggar samma sak som en själv och man ändå känner ett behov av att ha någon att gå och luncha med, mest för att slippa tatuera in loserstämpel i pannan.
Vänskap mellan män.
Vilket inte betyder bögeri.
Verkligen inte.
Verkligen inte. Manlig vänskap bygger på att män bygger broar mellan sig. Kanske i idrottssammanhang eller på direktörsrum. Och det har alltså ingenting med homosex att göra.
Det handlar bara om att män klarar av sig tillsammans, duschar tillsammans, dunkar varandra i ryggen tillsammans, pratar om hur dumma kvinnor är tillsammans och inte om att män älskar med varandra. I skärten.
Precis, vilket för övrigt är ju laget nu för tiden. Den tydligaste skillnaden mellan manlig vänskap och bögeri är att män som utövar vänskap och kramar och sånt alltid dunkar varandra hårt i ryggen, va? För att understryka att de inte tycker det är skönt.
Björn Skifs vänskap med Bengt Palmers.
En särskilt destruktiv form av vänskap som dessutom drabbar tredje part här.
Väldigt tråkigt.
Fruktansvärt. Vänskapen har bland annat resulterat i musikalen Spök, filmen Strul och hitten Michelangelo.
Dessutom misstänker vi att det är Palmers som övertalat Skifs att behålla den där spretiga kalufsen fast den var knäpp redan när den var modern.
All övrig vänskap.
Dit räknas bland annat vänskap som bygger på att man sitter fast i samma dike som en annan människa och inte kan ta sig därifrån. Och som vänskap som bygger på att man betalar varandra för att umgås.
Samt såklart den vanligaste formen av vänskap. Ovänskap.
Hej domstol, ger er inslaget. Vem är Jåken hos?
Tävlingscyklisterna.
Och det är ju i det här inslaget där vi ger tips på hur man kan bli gängets eller subkulturens joker.
Mm, just det, Kurre alltså.
Ja, och första tipset kommer från Ola.
Ja, här har jag skrivit ett skämt. Vad kräver cykellandslagets dator för prestanda?
I don't know.
Ett ordentligt ramminne.
Det är bra, tack.
Ja.
Belgare är bra på cykling. Ja, det märks. Eddie Merckx. Han var jätteduktig på för länge sedan.
Okej, okay, okej. Okay. Vem i cykelvärlden blir aldrig full?
Någon som är nykterist och cyklar.
Tom Simpson. Det är också en gammal Andok 67, men Tom.
Okej. Okay. Tycker du om vin?
Ja, jag gillar etapp 9 på Tour de France.
Ja. Det är ju Bordeaux-dags. Bordeaux-dags.
Det är ett bra val.
Ja. Vem cyklade enligt den gamla mytologin?
Hermes.
Här kommer här. Tour de France.
Ska du satsa pengar i nästa Tour de France? Nej, jag spelar inte. Jag har som pro-tour-tour. Ja. Jag vet inte riktigt vad pro-tour är.
Nej, men det
är någonting som man får gärna mejla in när man vet vad det betyder.
Vem i cykelvärlden skulle passa bäst i tv? Tom Simpsons. Där kom samma kille
samma
igen.
Namn,
han som
ja,
blev 67.
Just det.
Precis.
Jag är ingen matematiker, men jag vet att 2 är ett primtal. Tommy Prims framgångar syftade på Giro d'Italia 1981 och 1982. Två gånger vann han.
De är bra!
De är bra.
Vilket kortspel spelas i cykelaffären? Uno! Tänker cykelaffären Uno Forsberg Cykel AB i Örebro.
Ja,
det är smal.
Det är ganska smalt.
Men jag tror Uno Forsberg just nu skrattar lite extra
gånger. Gratis reklam. Ja, nu kommer sista skämtet här som ska toppa alla de andra. Jesper, varsågod.
Ja, toppa är det kanske inte, men det är ganska bra för att säga. Vad använde Willy Brandt för pedaler i början av 70-talet? SPD-pedaler.
Mm.
Märket SPD.
Det var det vi inte skulle köra, det skämtet.
Du lyssnar på Hej domstol.
Hej domstolen. Jag vill åtala min skola. Vi har bänglärare och så har vi gamla böcker som man knappt kan läsa ur. Dessutom fick min kompis inte komma in i matsalen trots att de hade öppet flera minuter till. Skriver signaturen Thomas. Jag säger signaturen här, Valle, för det är väl ingen skolålder som heter Thomas nu för tiden.
Hej domstol, väljer att fria Thomas skola.
Och istället ska vi göra en faktakoll.
Hej domstol presenterar stolt sin nya programpunkt. Det var bättre förr. Eller var det bättre förr?
Det här med gamla skolböcker har ju elever alltid klagat på, va? Men hur var det på de tyska skolbarnens tid förr i världen?
Och här anar jag att du själv har ett svar.
Jag har i alla fall en teori. Musik, Jesper. Ja, vi får tänka oss nu hur det såg ut i Tyskland på 30-talet, va? Hitler...
Världens ondaste man. Alltså.
Ja, precis. Ja. Världens ondaste man. Han bestämde ju. Mm. Överallt lurade Gestapo och SS. Och i den här totalitära diktaturen var det ju en självklarhet att nazisterna även skrev om skolböckerna så att de passade in i Tredje rikets propagandaapparat.
Liksom. Ja, så här långt är det ju ingenting nytt.
Det är inget nytt, nej. Men vad händer sen? Musik ner, Jesper. 1945 får skoleleverna sommarlov i juni. Ungefär samtidigt som Hitler-Tyskland kapitulerar.
Det är alltså både någonting kul och någonting tråkigt för alla tyska skolbarn.
Så kan man säga, ja. Och när sen eleverna kommer tillbaka i augusti så är ju alla böckerna helt inaktuella.
Okej.
Okay. Och nu reser sig den nya Tyskland musik upp. Ja, det är samma låt där jag hittar ingen annan.
Nej, gör ingen.
Nej. Nu handlar ju de här samhällskunskapsböckerna, geografiböckerna och sånt här om hur formidabel ledare Hitler och Göring var och att Tyskland ska härska över jorden i 1000 år. Va?
Mm. Mm. Och i matteböckerna stod det en arisk pojke hade 3 pfennig och skulle köpa en ny brun skjorta till sitt Hitlerjugendmöte. Hur mycket, ja, och så vidare.
Och så vidare, och så vidare, ja. Och nu till min fråga. Hur länge hade man kvar de här skolböckerna? Alltså man bytte ju knappast ut dem första månaden.
Nej, i svenska skolan kan man ju lätt ha en bok i 10 år, ja, till och med 15.
Ja, det är inget konstigt.
Och det kan ju knappast varit lättare att uppgradera sig i Tyskland precis efter det här världskriget.
Nej, utan eleverna fick ju vackert ha böcker liksom med Der Führer på utsidan in på 50, kanske 60-talet. Ja, liksom. Och så fick väl lärarna säga, just det, de här sidorna med han i mustasch gäller inte längre, de kan ju hoppa över.
Mm, och han med dödskallen i mössan. Ta honom med en nypa salt.
Just det, det där med koncentrationsläger, lite källkritik, tack. Ja.
Sen var det såklart en och annan lärare som tänkte, fan också att vi brände alla de där böckerna för några år sedan.
Sen var kanske inte böckerna det första man tänkte på när liksom själva skolan bara var ett stort hål i marken.
Nej. Och du, hur kommer vi vidare med det här förresten?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Ja, det bästa vore väl om det ringde någon.
Ja, det hade varit skönt faktiskt.
Oj.
Ja, nu ringer det.
Ja, ja.
Vad är det i sändning? Ja, hallå där! Ja, visst? Visst? Ja, det räcker nu, Peter. Du behöver inte ringa hit och dementera. Kissa i duschen, ja. Vi skiter i det, Örnen. Okej. Okay. Okej, okay. Hej.
Vem var det?
Det var... Herr X...
Hej domstol ger er ett moraliskt dilemma, en filosofisk diskussion, ett etiskt problem. En fråga, flera svar. Och kom ihåg, det finns inget rätt och inget fel.
Jag har en kompis som är väldigt fattig, alltså verkligen fattig, som inte har köpt nya kläder på flera år. Han letar efter mat bland soptunnor och ibland sitter han och tigger utanför ICA.
Ja, ja, det vet jag. Jag är Svante.
Svante,
ja, just det.
Han har aldrig haft något riktigt jobb. Han försöker faktiskt verkligen. Han går på intervjuer och så, men han kommer aldrig vidare. Och han får aldrig visa vad han går för.
Ja, ja, visst. Jag fattar.
Han har inte haft så jättebra betyg. Han skolkade på gymnasiet och var strulig och sånt. Men jag tror faktiskt att han kan jobba bra om han bara får chansen. För han är jättebra på att umgås med folk. Och han är liksom, jag säger, sällskapsmänniska.
Och det är konstigt att han inte får jobb då, kan man tycka.
Ja, han gör ju kanske ett slarvigt intryck. För han ser ju slarvig ut. Och så, men kanske kommer för sent också. Svårt att göra saker färdiga. Men som sagt, han är trevlig.
Mm.
Och om någon behöver ett jobb så är det ju verkligen, verkligen han.
Men han är inte hemlös eller så?
Nej, det är inte socialen. Betalar hans lägenhet i vanliga fall. Men bara ett tag till antagligen för att... Ja, han är inte sjuk eller så och han är ju trots allt arbetskapabel och det har blivit hårdare nu med den nya regeringen och allt sånt.
Ja, visst. Okej, men var i ligger dilemmat
då?
Ja,
just det. Förra veckan så hade Svante sökt ett jobb och kommit på en intervju och så, men samma jobb hade också en annan kompis till mig sökt. Mm. Och jag stod som referens på bådas ansökningar.
Ett moraliskt dilemma.
Okej, är det ju en knipa det här?
Mm.
Men behövde den andra kompisen jobbet lika mycket som Svante som liksom sov på gatan?
Nej, nej. Robert, den andra kompisen, har ju ett hyfsat jobb redan och ordnade ekonomi och så. Men när arbetsgivaren ringde och frågade mig rakt ut vem jag trodde var mest lämpad för jobbet, vad skulle jag svara?
Ja, kanske att
ja, Svante... Så jag svarade att jag tyckte att Robert skulle få jobbet. Och sen photoshoppade jag ihop en naken bild på Svante och la upp tillsammans med hans telefonnummer på en bögporrsida.
Moralisk problematik. Vad är rätt och vad är fel? Det här är en fråga som det finns många svar på. Här får du som lyssnare tänka till. Vad hade du gjort? Maila p3domstol@sr.se. Och tänk på att det finns inget rätt och inget fel. Det är din moral som bestämmer.
Hejsan domstolen. Åtala Össköta trafiken för att de har så dåligt med bussar som går hem från jobbet. Sista bussen går 17.06 och missar jag den måste jag gå hela vägen hem. Jag har dessutom feber och vill inte gå ut i kylan. Skriver Alexander Cedergren, Linköping, Östergötland.
Ja, och ni som har lyssnat på det här programmet tidigare känner till att bussar och lokaltrafik är ett flitigt återkommande ämne här i domstolen. Och eftersom vi är trötta på att ringa till bussbolag...
Det är ju alltid sån lång kö.
Så.
Hej, domstol utser en syndabock.
Välkommen till Lekanahuset.
Hejsan.
Hej.
Har jag kommit till Östergötland?
Ja.
Är du från Östergötland?
Jag är från Östergötland, ja.
Vad bra, då är du en så kallad östgöte.
Ja, precis.
Eller Össköte.
Össköte, ja.
Össköte. Varför säger ni det? Jag säger inte att jag är från Sköne.
Nej, jag vet inte varför faktiskt.
Nej.
Nej.
Jesper, Sköne. Kanske man ska bara göra, börja säga.
Ja.
Ja, du, hur som helst.
Ja.
Vi kan inte stå här och dra dig långbänk.
Nej.
Nej. Vi dömer Östergötland.
Tvingar de att byta namn till Kolmårdens djurpark?
Eller Kolmårdens djurpark, det är vilket man vill. Ja. Samtidigt så dömer vi Skånetrafiken och Stockholms skärgårdstrafik och så vidare. Och så vidare i det oändliga. Är du kvar?
Ja.
Ja,
ja, jag är kvar.
Du är kvar, ja, vad bra.
Ja.
Men då får vi avsluta det här som sagt för att... Du har inte hela tiden, hela dagen på dig och jag har inte heller det hela dagen på mig. Så att vi får avsluta det här nu.
Ja, precis.
Ja. Nej, det är om detta. Så att säga. Hej då!
Hej då!
Hej domstol. Din förbannade rättighet.
Det har kommit ett roligt mejl till oss på Hej domstol från Tommy i Nyköping. Vi har strukit ganska rejält i det för... I det här programmet är det vi som ska vara roliga, kom ihåg det. Hej domstol, jag vill åtala mannen med den gula hatten. Brott, illegal införsel av en apa samt djurplågeri. Jag tycker rent ut sagt att det är för jävligt att man utan någon som helst koll från myndigheternas sida låter en man med en stor och alldeles för gul hatt föra in en apa i vårat samhälle. Det märks klart och tydligt att Nicky Nyfiken inte klarar av det tuffa samhällsklimatet. Påföljd/straff. 35 Ave Maria samt att på en svart tavla skriva apor ska vara i djungeln 1000 gånger med en otroligt gnisslig krita. Samt mosa hans hatt.
Och man kan prata ganska mycket om barnböckerna om Nicke Nyfiken. Låt oss därför presentera vårt nya inslag.
Hej domstol pratar ganska mycket om barnböckerna om Nicke Nyfiken.
Det märks när man läser Nicke Nyfiken-böckerna idag att de inte är alldeles... up to date. Den första boken kom 1941, en tid då man hade till exempel en helt annan syn på att fånga djur och visa upp dem mot betalning än vad vi har idag. Vi 70-talister har ju lärt oss via Bamse att djurparker är något förkastligt. Vilket såklart blir ännu tydligare i Bamse-världen där ju alla är djur.
I Nicke Nyfiken presenteras däremot en alternativ syn på djurparker. Alltså, historien börjar med att Nicke, glad i hågen, lever i djungens frihet, hänger och dinglar i lianer och snaskar bananer helt fritt. En dag kommer då mannen med den gula hatten och lurar Nicke att krypa in i den gula hatten. Därefter knyter mannen med den gula hatten då in Nicke i en säck, fraktar honom med en båt till ett annat land och säljer honom till en djurpark.
En historia som naturligtvis är traumatisk för en liten nyfiken apa. Men som framställs som en riktig solskenshistoria. På slutsidorna i Nicke Nyfiken läser vi.
Nicke och mannen steg in i en bil och äntligen får de iväg till djurparken. Det var ett trevligt ställe att vara på, tyckte Nicke.
Boken är också en stor poäng av att mannen med den gula hatten blir Nickes bäste vän. Alltså han som just sålt honom för blodspengar till en djurpark.
Det är ju typiskt fall av så kallad Stockholmssyndrom.
Så brukar man kalla det. Men det finns ju fler passager som man kan reagera på i boken om Nicke Nyfiken. Förutom sekvensen där Nicke faktiskt sätts i finkan efter att ha råkat ringa ett falsk alarm till brandkåren så reagerar vi på händelseförloppet på den här sidan.
Efter en god middag och en pipa rök kände sig Nicke väldigt trött.
Här får man ju verkligen säga att tiderna har förändrats. I dagens barnböcker så ser man aldrig några apor ta sig en pipa rök. Nej. Dessutom med lystet slutna ögonlock. Men det här med rökning, det är inte på något vis ett isolerat exempel. Tobaksrökning är ständigt återkommande i barnböcker skrivna, jag säger, före 85.
I Godnatt Alfons Åberg har Alfons pappa inga problem med att ta sig en pipa rök medan han läser godnattsaga för sin son.
Och det är ju samma pipa som Alfons i en annan bok i Glatt leker är skorstenen på hans tåg.
Både Muminpappan och Snusmumriken röker pipa. Muminpappan odlar dessutom sin egen tobak. Och Snusmumriken är till och med döpt efter mal tobak.
Ja, och 1980 så gav Inger och Lasse Sandberg, alltså de som skrev Lilla spöket Laban med mera, ut den psykologiska studien Tummens mamma slutar röka.
En dag när Tummen satt och ritade en cykel kände han hur det kom ett stort äckligt moln och la sig över hela honom. Tummen hostade och viftade bort molnet. Han ritade en lykta på cykeln när det blev klart igen och han kunde se. Men då kom det ett nytt moln. Ännu större. Ännu tjockare. Och ännu giftigare var det. Tummen hostade så han kunde inte rita. När molnet hade försvunnit tittade Tummen åt alla håll för att se var röken kom ifrån. Jo, där kom den! Det var Tummens mamma som satt och rökte en cigarett.
Även om den här boken förhåller sig kritiskt till tobaken som stimulantium så behandlar den ändå ett ämne som liksom helt och hållet försvunnit ur barnlitteraturen.
Det finns inte idag, men hade, säg, Pettson och Findus-böckerna skrivits för 30 år sedan istället så hade Pettson garanterat rökt pipa. Möt mig här. Och en av böckerna hade garanterat handlat om att Findus också ville lära sig röka pipa. Och så hade det varit lite roliga bilder på hur Findus blir alldeles grön i ansiktet och kanske blåser rök på någon höna och hostar och så här. Och så kommer väl grannen Gustafsson förbi och, nej men Pettson, just som Pettson hade tagit pipan från katten och så, va, nej men det var ju jag som rökte pipa. Alltså det hade blivit helt galet på något vis. Och så hade sens moralen i boken varit att man måste vänta tills man blir lite äldre innan man börjar nyttja tobak.
Ja, just, så hade en Pettson-bok kunnat sluta. Så, hur sammanfattar vi den här diskussionen?
Det var bättre förr. Eller var det bättre förr?
Nicke Nyfikens bästa vän går alltså under namnet Mannen med den gula hatten. Det är inte bara ett ganska långt namn, det är också lite udda namn, får man ju säga. Vanliga namn är till exempel Erik, eller Anna, eller Mats.
Ja, absolut.
Till exempel, det finns många så här, ovanliga namn, är till exempel Valburga eller Peter Kiss. Ett extremt ovanligt namn är Mannen med den gula hatten.
Men då måste man komma ihåg att det här utspelar sig en tid när samhället var mycket mindre. Mm. Det fanns färre människor, man behövde inte ha ett namn för att ha en identitet. Det räckte med någon speciell grej. I andra sammanhang träffar vi därför på långa farbrorn, pojken med guldbyxorna, flickan med svavelstickorna, mannen som kunde tala med hästar. Etcetera.
I ett samhälle där man är alldeles ensam om att ha en stor gul hatt behöver man alltså inte ha något krångligt namn. Man går helt enkelt under sitt epitet.
Liksom. Däremot kan man ju tänka sig att det var ett liv var mycket krångligare för mannen med den gula hatten innan han skaffade sig sin gula hatt.
Just det.
När han bara gick under namnet Mannen. Eller möjligtvis Mannen med.
Och på samma sätt var det såklart jättejobbigt för långa farbror av vår barn. Då han rimligtvis inte varken var lång eller farbror. Nej. Utan då fick han ju bara heta sånt som du där, han,
Det var ju väldigt krångligt att hitta honom i telefonkatalogen såklart. Bara ett nummer som vit fläck på andra sidan spalten.
Precis. Idag krävs det ju betydligt större artilleri än liksom en gul hatt eller en extraordinär längd för det här ska funka. Så idag bor ju en miljon människor eller fler på jorden.
Precis.
Ja, och ska man sticka ut så mycket idag att det räcker med epitetet liksom, då får man ju ha sånt som Mannen med den rosa manteln, snabelskorna, dumma peruken och eksem på halsen.
Eller Kvinnan med en harv inkörd i ryggen. Det har man kanske kommit ihåg.
Sen kan man ju diskutera varför det är just hatten som är grejen med Mannen med den gula hatten. Alltså han har ju minst lika uppseendeväckande kostym i samma färg.
Jo, men där kör han ju samma taktik som Stefan Suken Sauk gjorde i Riket. I och med att Stefan Suken Sauk travar omkring i den här skitiga halsduken hela tiden så var det ju ingen som tänkte på den där första världskrigsrocken som han också gick runt med trots att det skulle vara 1600-tal i serien.
Ja, så du menar att Mannen med den gula hatten går runt i gul hatt för att ingen ska tänka på att han har gul kostym?
Ja.
Vilken konstig kille Mannen med den gula hatten är.
Precis, och då har vi ändå inte nämnt att han antagligen ligger med apor.
Hej, domstol.
Hej, hej, hej domstol. Jag skulle vilja förläna er en veckans baltnominering av högt kulturpolitiskt, musikaliskt och humoristiskt värde. Line, med två i. Line Karlsson, operasångerska, andra generationens balt och bosatt i Solna, Stockholm. Med vänlig hälsningar, Stefan.
Det har blivit dags att presentera veckans balt.
Och då ska vi se här. Mycket spännande. Undrar vem det blir.
Ja, ja, visst.
Där. Vem blir det? Jag var på den sidan. Veckans balt, vecka 49, år 2006, är... Line Karlsson!
Line Karlsson.
Är det Line Karlsson, operasångerska och andra generationens balt?
Tredje generationen är det, antar jag.
Åh, trevligt. Du, Line, då ska vi bara säga... Du har blivit veckans balt!
Va?
Hur känns det? Hur känns det, Line?
Nej, lägg av. Det är någon som skämtar här nu.
Grattis, Line!
Vem är det? Vem är det?
Detta är veckans baltredaktionen i program 3 i Sveriges Radio.
Och du har blivit veckans balt. Berätta!
Det är sant. Jaha.
Hur känns det? Släpp känslorna fria.
Ja, nej, det var ju fantastiskt.
Jag måste fråga dig. Har du haft nytta av ditt baltiska påbrå inom operan?
Det kan man väl säga.
På vilket sätt?
Lätt, att jag har lätt för språk, till exempel. Sen är ju balterna ett sjungande folk, så att, det har jag ju alltid haft med mig sedan barnsben.
Du, Line, vilken är din favoritton?
Min favoritton?
Uh-huh.
Ja, men... Det är ju alltid trevligt att bränga på.
Förlåt?
Höga trevligt att slå till med.
Höga C?
Ja.
Du skulle inte kunna dra höga C lite kort?
Absolut inte. Jag är absolut inte uppsjungen.
Du, Line, vilken ton är det här?
Det vet jag faktiskt inte. Jag har inget absolut gehör.
Okej, men vilken ton är det här? C... Nej, jag ska inte hålla dig på halster. Det var ett C.
Det var ett C, ja.
Nåja, då återstår bara för oss på veckans baltredaktionen att säga grattis till veckans balt, Line Karlsson!
Och det var veckans balt.
Hej domstol, ger er inslaget. Vem är Jåken hos?
Kemisterna!
Ja, Valle, hur går den här grejen till?
Jo, vi ger ju tips till lyssnarna som vill bli jokern i just sitt eget gäng.
Ja, just det.
Och idag är det alltså kemisterna och laboratorieassistenter och så vidare.
Så lyssna upp där ute.
Så här skulle de kunna skämta med varandra.
Ja, Kalle, börjar du?
Börjar jag. Vem nattar atomerna?
Vet ej.
Jon Blund. Jon finns ju atomer.
Ja, just det.
Det är ju basic.
Det var ju bra. Det var
basic
bra.
Okay.
Var köpte Dmitrij Mendelejev sin mjölk?
I mjölkaffären, eller?
Nej. En väldigt krystad fråga.
Ja, det är ledande. Alltså, på Lothar mejerierna. Ja, Lothar Meyer och Dmitrij uppfann ju det periodiska systemet.
Ja, det är
Jordan. Jag tror jag var han svenskan som gjorde det.
Det var den jag satt och skrattade så mycket åt innan idag, kan jag berätta.
Ja. Två snabba här. Ja. Två snabba grundämnen. Musepignium. Husse till plutonium. Schwarzeneggerium, guvernör i Kalifornium. Ja.
Vilket material är bäst att bygga en biograf med? Palladium.
Ah!
Ja.
Ah. Hur gör vi hål i den här atomen? Använder Niels Bohr.
Bra.
Mm. Vi förklarar inte den. Ni som är med, ni är med. Och det är ju kemisterna då.
Vilken är kemisternas favorit-tv-program?
Allt om kemi.
Xenon, krigargrundämnet.
Det är bra. Alltså, det är väldigt, väldigt bra. I flera led. Hur gammal är den där kemiprofessorn egentligen? Ja, han är väl typ lantanid. Alltså mellan 58 och 71. Alltså det är ju lantanidernas atomnummer. Eller hur? Och sen fortsättningen då. Så nu är väl den enda lag han följer Hawkins regel. Ja, det är ju en regel som gäller för lantaniderna att de med jämnt atomnummer är vanligare än de närmsta grannarna med udda atomer.
Ja, jag skrattade inte för att jag visste det.
Nej, utan för att jag gjorde en rolig min.
Ja.
Då avslutar jag min. Varför har grundämnena i periodiska systemets grupp 17 störst förmåga att överleva det naturliga urvalet? Jag kan hjälpa dig. Fluor, krom, jod, klor, brom, astat.
Just det. Nej, jag vet inte.
De är alla födda med bra halogener.
Rätt i krysset. Ja, Valle. Då är det dags för dig att toppa.
Ja,
att sätta så att säga juvelen i kronan.
Lys upp. Förlåt att jag var bunnsen, men jag var på elektrolyset igår.
Den sa vi att vi inte skulle dra.
Hej domstol presenterar Billekar. För dig som vill koncentrera dig på annat än bilkörning.
Struma eller blomkålsöron?
Låter mycket spännande, låt höra.
Mm. Alla i bilen väljer mellan struma och blomkålsöron, va?
Mm-hmm.
Sen kör man snabbt om framförliggande bil och då gäller det att kolla om föraren har just struma eller blomkålsöron.
Okej, vinner man något?
Ja, 10 000 kronor från de som förlorade.
10 000 var?
Nej, de får lägga ihop.
Hej domstols billekar.
Okej, jag har en annan. Magsår eller huvudvärk.
Okej.
Går till så här, va? Alla i bilen väljer mellan magsår eller huvudvärk. Sen kör man snabbt om framförliggande bil och då gäller det att kolla om föraren har just magsår eller huvudvärk.
Du, Kalle, kom du på den leken nu eller har du förberett den tidigare?
Den kom jag på för jättelänge sen. Lite innan du hittade på din. När var det?
I förrgår hittade jag på min.
Ja, jag hittade på min för 3 dagar sedan faktiskt. Ja. Så, ja.
Ja. Ja, det är en bra idé. Det är det. Men är det inte det är lite svårt att se igenom en bilruta om någon har liksom just ont i huvudet?
Nej.
Okej. Okay. Sen påminner den lite om min idé. Hur slutar den här då?
Man får 10 000 kronor av de som förlorar.
Okej, okay. Lägger de ihop då?
Nej, 10 000 kronor per person. Det är där den skiljer sig från din idé. Det är en jävla skitidé.
Hej domstols bilekar passar lika bra i sommarstugan, segelbåten, husvagnen eller i sällskap av en tråkig vän. Hej domstol presenterar våra riksdagsledamöter.
Ja, normalt sett så brukar vi här ha en slumpvalsgenerator som väljer ut vilka politiker vi ska prata om. Vi har upptäckt att den var riggad, så nu har vi lämnat in den på reparation.
Ja, det var nog bra det. Så idag ska vi istället berätta allt om Cecilia Malmström! Vem är det, säger ni? Jo, hon är vår Europaminister. Det är hon som ser ut som Ricky Lake, om ni har sett. Hon ansvarar alltså för utrikesfrågor i Europaparlamentet.
Och hon samlar på Pingviner,
just det. Där kom det. Alltså, när de nya ministrarna presenterades för hur många veckor sedan det var, så skulle ju alla ha en liten privat sån här skön mänsklig grej som de kunde flagga med.
Liksom. Och Cecilia valde att lansera sig som den pingvinsamlande ministern.
Och jag måste säga, alltså Cecilia är till 100% min stil. Alltså, dels gillar hon Europapolitik, vilket bara det är superintressant. Alltså, Europapolitik är ju roligt. Och dels samlar hon på pingviner som i sig också är, nu höll jag på att säga lillgammalt, men ändrar mig och säger istället häftigt.
Satan, jag fattar inte. Är Ola ironisk nu? Tycker han det är häftigt på riktigt eller precis tvärtom? Jag bara fortsätter som om jag hängde med.
Och man kan ju tänka sig vad man snackar med Cecilia om man fastnar i en hiss.
Ja, verkligen. Först pratar man ju om Europapolitik, som ju är superintressant.
Precis.
Och sen pingvinsamlingen.
Såklart, ja. Jag undrar vilken som är Cecilias största pingvin, eller om alla är lika stora.
Ja, just det.
Och har honom i ett vitrinskåp, eller har honom i fönsterkarmen? Eller?
Du, hur många pingviner tror du Cecilia Malmström har?
Jättesvår fråga.
Ja.
12.
12, men är inte det lite liten? Liksom?
Ja, hon har väl mycket annat att hålla på med i livet. Hon är ju till exempel intresserad av Europapolitik.
Ja, just det.
Och, ja, hur många behöver man ha för att det ska bli en samling?
Satan. Alltså, tycker Kalle det här är intressant på riktigt eller är han bara ironisk? Jag bara kör på så får vi se var vi landar. Jag tycker att har man fler saker än 2 så är det en samling.
Okay.
Vi hade en praktikant där för veckan, Kristin. Hon berättade om en kille som hon kände någonstans uppe i Norrland som samlade på stridsvagnar. Och han hade 2 alltså samlingar. Okay.
Ni som sitter där hemma, vad samlar ni på? Vi undrar, vad samlar ni på? Maila p3domstol@sr.se eller smsa 72250. Skriv P3 mellanslag och ja, det du nu samlar på. Så läser vi upp det här i radio och den som samlar på bäst sak vinner en t-shirt.
Med vår logos på.
Ja.
Ja. Och den här samlingen kan vara vad som helst. Inte vara riktigt vad som helst. För frimärken och sånt är ju tradigt och mynt och så. Men det kan vara gamla telefoner, gamla maträtter eller pingviner för den delen.
Som vår Europaminister.
Ja, hon som är intresserad av Europapolitik och sin pingvinsamling.
Ja, jag vet Ola. Hon har 12 pingviner i ett vitrinskåp för fan.
Vet vi inte, men vi gissar.
Ja, det enda vi vet är att hon är intresserad av Europapolitik och pingviner.
Ja. Så, nu har vi väl tömt det där ämnet. Jag undrar vad Kalle står och tänker på.
Undrar om man kan äta stearin. Tvål går ju bra. Men stearinet är ju varmt.
Du lyssnar på Hej Domstols poddradio.
Hej Domstol, till en början samlade jag på sovjetiska mössor. Efter en stunds samlande fick jag att begära efter att även samla på sovjetiska uniformer. Det var då jag upptäckte vad jag egentligen ville göra och har nu börjat samla på kycklingdräkter. Har även en samling av instrument som inte fungerar, skriver Fredan i Klippan.
Det tackar vi för, Fredan. Fortsätt skicka in vad ni samlar på.
Och då frågar jag, vad samlar du på, Kalle?
Ja, jag är ju skittråkig för jag samlar inte på något. Men jag har en gammal kompis som samlar på kepsar en gång i tiden. Han startade ett stort projekt att ha en kepssamling. Och han hade 3.
Okej. Okay. Men han ansåg sig ändå vara samlare. Liksom.
Ja, för fan, han hade skaffat en sån här flätad korg in i sin klädkammare där han hade de här 3 kepsarna då. Ja, tanken var väl att det skulle bli fler kepsar längre fram, men det kom väl något annat i vägen.
Liksom. Men då var det liksom dyra finkepsar eller någon sån förvaskade måsar?
Nej. Nej, grejen var att det var 3 vanliga kepsar. Det var en Nike, en Adidas och sen blå keps.
Okej. Okay. Du, Kalle?
Ja?
Var den här kompisen i själva verket du?
Du, Ola?
Ja.
Nej.
Okay. Ja, själv samlar inte jag heller på någonting. Förutom när jag var liten då samlade jag på såna här nyårsraketspinnar. Jag är inte jättestolt över det där. Men jag gick då ut på nyårsdagen och så ryckte jag löst dem. Hur hittade de i snön? Och så plockade jag hem dem och förvarade i garaget.
Ja, ingen konstigt med det.
Det är ingen konstigt med det.
Mycket, mycket sjukt.
Bara. Däremot känner jag också en kille då i Malmö. Jag får inte säga hans namn nu här. Men det gick länge ett rykt att han samlade på sopor.
Sopor, ja.
Det var sant, ja, okej.
Okej, var det liksom lösa grejer eller var det påsar? Med
alltså stygga avfall eller snälla sopor? Nej, det vet jag inte, men jag gissar väl. Ja, det var väl soppåsar som han liksom ställde som en pyramid i vardagsrummet.
Undrar om den där kompisen i själva verket var Ola.
Jag ser vad du tänker, Kalle. Och nej, jag har inte kvar p-bofflarna som jag gömde bakom kökslådan i morse.
Bra, det var inte alls det jag tänkte på, men bra, då vet jag.
Aha,
tar du det?
Ja, det är Ola mitt i sändning. Hallå Peter! Ja visst, självklart, tack för sen. Absolut, absolut. Det ska jag säga. Hälsa hem. Hej!
Var det Peter Örn?
Han hälsade att innan samlade han på reklam.
Okej. Okay.
Men nu har han gått över till att samla på boken Hollywoodfruar.
Ah, ja, Jackie Collins gamla storsäljare.
Ja, exakt.
Ja. Förlåt, men han samlar bara på den?
Ja,
boken.
Alltså samma upplaga då. Han sa att han redan har 8 stycken.
Jag undrar varför? Nu...
Ja visst, självklart, hej.
Vad sa Peter Örn?
Därför att han kan.
Hej Domstol presenterar en sann historia.
Som verkligen är sann
på riktigt.
Det är faktiskt sant.
På riktigt.
Igår söndag reste Hej Domstol-redaktionen med flyg från Stockholm till Malmö. Vi passerade då genom säkerhetskontrollen på Arlanda. Och där arbetar en kvinna som, får man väl säga, tog sitt jobb, eller ska jag säga sitt kall, sitt heliga kall på ett visst allvar. Bland annat så slängde hon Jespers tandkräm för att det fanns en liten risk att den var full med anrikat uran.
Och vi var väl lite väl spralliga upp i varv.
Det var vi.
Hela gänget. Och jag kunde då inte hålla mig från att skämta lite när hon gick igenom grejerna och slängde dem. Så jag frågade, får man ta med sig sprängdeg lite glatt? Och jag erkänner, det var inte det roligaste som jag sagt i mitt liv. Det var ganska dumt att säga det liksom.
Men du sa det väldigt glatt.
Jag sa det ganska glatt. Och reaktionen däremot då kan man kanske diskutera lite. Yeah.
För hon kunde ha reagerat med kanske le lite grann, eller inte le.
Nej, just det.
Eller på något annat vis bete sig anständigt. Men istället reagerar hon så här. Vad sa du? Vad sa du? Sa du något om sprängdeg? Vet du att terrorister nästan tog ombord flytande sprängämnen på ett plan i London den 10 augusti?
Och det var just det, jag sa bara sprängdeg, jag hade ju inte med mig, kan vi säga.
Nej,
hon var, kan man säga, lite upprörd. Och hon blev liksom ännu mer upprörd av att skälla ut mig då, va?
Hon trissade upp sig själv.
Hon trissade upp sig själv. Och så sa hon något om att, du tycker inte jag ser så farlig ut, va? Och om den här människan eventuellt skulle lyssna nu så vill jag bara säga, jag tyckte faktiskt så lite farligt ut. Men du gav mig liksom aldrig riktigt tillfälle att svara på det där igår.
Och sen sa hon också, säg aldrig det igen. Och ja, jag har legat och tänkt på det här lite grann i natt och det kan ju ha varit så att hon trodde att du var en hund.
Så kan det ha varit.
Så kan det ha varit, för att jag menar, hundar skäller man ju på, vuxna människor skäller man inte på. Och du är ju lite lik en collie eller en cocker spaniel eller... Det kan ha varit så.
Mm. Hur som helst, eftersom jag inte hade fler frågor att ställa och antagligen inte hade liksom fått svar på dem, så börjar vi röra oss bort från henne och liksom, ja men nu, okej, jag har uppfattat det här. Och så börjar vi gå. Och då hör vi henne bakom ryggen säga, lämna genast den här säkerhetskontrollen!
Och där får man ju säga att hon grep sitt sista halmstrå.
Ja.
Hon fick ju lite grann att låta som om vi frivilligt valt att hänga i säkerhetskontroll. Vi stod och skräpade i hennes säkerhetskontroll. Mm-hmm. Och att säkerhetskontrollen var liksom som en attraktiv klubb eller något hemligt sällskap med många samhällspotentater som man gärna vill vara med i. Liksom.
Och vi var ju dessutom redan på väg därifrån.
Ja.
Alltså en order tappar ju lite grann i status av att redan vara utförd. Det är som att man kör i tillåten hastighet på motorvägen och en polisbil liksom kör upp i jämnhöjd, vevar ner rutan och ropar fortsätt köra för fan!
Eller som man säger arg till en alkoholist, drick genast upp den där flaskan!
Och som sagt, det kan man inte säga tydligt nog, det var inte det roligaste eller smartaste som har sagt. Som kanske... Det var
inte så stötande heller.
Nej, det var väl inte det. Vi måste fråga oss, vad som var problemet med den här säkerhetskontrollanten? Var det A, att hon under sin tid i scouterna aldrig fick bli mogli utan bara fick gå under namnet Sir Väs?
Var det B, att hon under sin tid i lottakåren aldrig fick arrangera en loppis utan bara fick stå för de finska pinnarna?
Eller var det C, att hon under sin tid inom medborgargardet aldrig fick spöa upp någon misstänkt utan bara lysa dem i ansiktet med en ficklampa och skrika vad händer här då?
Har du någon som helst aning, maila p3domstol@sa.se. Och när ni ändå är igång så kan vi skicka iväg ett mail till säkerhetskontrollen@arlanda.se också.
Hej domstol! Granskar granskningsnämnden.
Granskningsnämnden är en statlig inrättning som du som radio- och tv-lyssnare kan anmäla precis vad du känner till. Chansen att du lyckas fälla något är inte så stor, men du kan i alla fall ge lite arbete åt ett gäng statligt utsedda granskare.
Vad anmäler då folk? I korthet, allt. Ofta reagerar man på reklam och sponsring man tycker sig se i tv, eller så tycker man att program och programledare har tagit ställning i frågor där de kanske då borde vara opartiska.
Sen kan man också anmäla till exempel ett dramaprogram som man tycker är orealistiskt. Tyst vittne är den här brittiska kriminaldramaserien om rättspatologen Sam Ryan som inte nöjer sig med att obducera sina offer eller offren utan också vill reda ut morden.
Mm. Den 5 augusti i år mottog granskningsnämnden en anmälan mot det programmet då, Tyst vittne i TV4. Anmälan skriver, och nu läser jag hela mejlet, Sam Ryan tar ett vaxöga ur ett lik. Hon säger att begravningsentreprenörer använder det. Det är helt fel.
Och vi kan väl bara lite snabbt få påpeka att det inte finns någon klausul i SVTs eller Sveriges Radio stadgar om att dramaprogram måste vara realistiska. Jag vet verkligen, det finns många människor som sitter i tv-sofforna och kanske tittar på Allra mest och säger att det är helt overkligt att dockor kan prata. Och det här kan man såklart bli upprörd över, men det är inget brott.
Det är inget brott. Och som sagt, vi ska inte stå och vara dryga mot den här anmälan.
Nej.
Men det händer faktiskt ganska ofta att saker som sker i fiktiva program inte är helt med sanningen överensstämmande. Ett exempel här.
Okay.
Till exempel, det går inte att öppna ett Franz Jägerskåp med hjälp av gummihandskar och lite talg.
Nej.
Jag vet, det verkar ju se ut så i varning för Jönssonligan till exempel. Men det är så kallad hittepå.
Franz Jägerskåp finns inte på riktigt. Och Gösta Ekman brukar inte gå runt med basker på riktigt. Det gör han bara om han åker till Paris eller om han går med i amfibiebataljonen.
Och om vi tittar på Star Trek, där är det ju verkligen flera overkliga grejer.
Ja,
för det första, man kan inte warpa grejer. Och för det andra, det finns inte folk med så spetsiga öron.
Och människor kan inte klättra omkring på höghus även om de har blivit bitna av en radioaktiv spindel. Jag vet att det nästan ser ut så när man ser det på film. Men det är trickfilmat. De har använt en docka.
De har hängt upp en docka i en lina och svänger
dem mellan husen.
Och Björn Skifs har inte sån där frisyr på riktigt som man har i Strul. Utan det är någon i sminket som tuperat och sprayat och sen kammat upp det.
Förlåt, just det är ett dåligt exempel. Det är Björn Skifs eget hår.
Konstigt.
Ja, den stora frågan här är ju sen, vilken blev granskningsnämndens dom?
Friande.
Varför är jag inte mer chockad?
Poddradio.
Hej domstol. Åtala svenska turister som åker utomlands bara för att shoppa på H&M eller Ikea. Att de dessutom dissar turistmålets lokala utbud under tiden på bräkande skandinaviska gör inte saken mindre pinsam, skriver Annika i Budapest.
Fast, jag menar, alltså i alla fall om man ska köpa nytt kök på Ikea och få exakt samma pris i Polen för halva priset, då är det väl inte så korkat.
Hej domstolgänget gjorde sig klara för avfärd till Polkans förlovade land, Polen. De träffades på Sveriges Radios borggård tidigt en morgon.
Här kommer jag med hästarna!
Ska vi rida? Vad häftigt!
Jajamän!
Ola, hästen äter på ditt hår!
Va? Ah, satan!
Men kände du inte det? Gjorde det inte ont?
Nej fan, det är en tupé!
Nej, man gör det bara två gånger, Ola.
Ja, ah, okej.
Okay. Åh, vad varm jag blev. Jag får nu ta mig tröjan lite här.
Nej, Valle, gör inte!
Stopp, akta hästarna! Nej, stopp! Valle, var du tvungen till det här?
Ja, förlåt, jag blev så varm bara.
Hur ska vi nu ta oss till Polen?
Jeppe, tänker du vad jag tänker?
Kanske. Men de är ju inte provkörda än, Ola.
Någon gång ska vara den första. Kom allihop till Sveriges Radiogaraget.
Och så försvann hejdomstolgänget in genom en port och var borta en bra stund. Men så plötsligt...
Gasen i botten!
Här kommer jag! Varför fick jag den enda permobilen med gräsklipparmotor?
Ja, men den är ju bättre.
Ja, just det, för din fungerar under vatten.
Nej, det gör den väl inte. Aj, varför sparkar du mig på benet? Jaha, just det, Kalle. Din fungerar ju under vatten.
Jaha.
Och så körde hela gänget mot Öresundsbron för att via Danmark och Tyskland köra till Polen. Men väl framme vid brofästet stötte de på patrull.
Nu har vi stött på patrull. Vi får inte lov att köra över bron för att våra fordon är inte byggda för motorvägstrafik.
Vad finns det då för alternativ för att ta sig till Polen?
Ett Zeppelinband! Porr! eller vad sa du, Ola?
Alltså Polenfärjan.
Ja, det är bättre.
Det är mycket bättre.
Och så fick hela gänget ge sig av igen mot Trelleborg där Polenfärjan lägger till. Och det tog ju sin lilla tid eftersom permobiler inte går mer än 10-15 kilometer i timmen.
Gud vad tråkigt jag har.
Titta här då!
Ja, det är helt bra. Först, varför har du tupé?
Du vet, sen den där gången med svetsen.
Ja, den gången igen. Uff.
Framåt kvällen kom de till slut fram till Polenfärjan. Men då märker de att den har släppt förtöjningarna och håller på att ge sig av.
Fasen också, det var ju sista båten.
Killar, jag tror jag klarar det.
Nej, Kalle, gör inte det.
Den är för långt från kajen, Kalle.
Det kan inte gå.
I värsta fall så kan jag ju köra under vatten.
Fast det är inte sant. Aj, sluta sparka mig på benet. Wow.
Tror ni han klarar sig?
Jajamensan, han lärde sig simma i somras.
Slutet gott, allting gott.
Vad fan menar du med det? Jag drunknade nästan och var tvungen att få konstgjord andning av Valle.
Ja, ja, men man brukar säga så.
Hej domstol!
Vad samlar du på?
Den som samlar på bäst sak, avgör vi då i så fall, vinner en t-shirt. Och det finns bara en sak som sätter gränserna i lyssnarnas samlarfall i mejlen här. Fantasin.
Börjar du?
Jag börjar. Hej, jag samlar på hockeykort. Det är inte så otroligt fantasi. Det är ju många som gör. Men jag samlar på hockeykort med uteslutande kort på den ryska stora hockeyhjälten Sergej Fedorov. Jag har i dagsläget 43 stycken olika bilder på karn. Tack för ett sådär bra program, Martin Östersund.
Hej, jag samlar på kvitton som inte smakar äckligt. Många har alldeles för mycket kemikalier. Samlar också på saker som har med serien Lewis and Clark att göra. Har bland annat en DVD-skiva.
Hej, jag samlar på svensk biovisad långfilm. Har över 2000 stycken.
Lägg av,
skriver Morgan.
Hör av dig till mig. Halliba på er domstolen. Jag heter Mikael alias Mr. Mind. Jag samlar på allt som människorna tappat på marken i detta totala förfall av konsumtion. Har samlat sedan 1985 på grund av att jag inte hade pengar till konst och började bygga med vad jag hittade. En dag bjöd vår dotter hem en konstnär på pizza som vi fick tillaga. Hon var bara 4 år. Sedan dess är jag konstnär. Okej. Samlandet består av plast, sten, dammsugare, papillotter, använda linser plus deras plastförpackning. Två stora kassar med pappplutar från A4-stansar, olika metall, leksaker, lampor och så vidare. Det får gärna vara runda grejer. Jag har allt från små och små till stora grejer. Alltsammans blir 80 stycken flyttkartonger. Plus diverse lådor och kassar, ungefär 40 000 olika produkter. Allt ska ingå i en stor konstgrej när jag får tid. Obs, inga sopor men även tomma konserver kan gå bra. Samla nästan på allt. Ja, här har vi en vinnare.
Där har vi. Mr. Mine, du har vunnit. Du får en t-shirts med vår logos
på. Om inte kvalitet så i alla fall i kvantitet.
Välj in din adress till oss så ska vi skicka den. Och anledningen till att vi börjar prata om det här var ju Europaminister Cecilia Malmström. Att hon dels är intresserad av Europapolitik.
Europapolitik.
Och att hon samlar på pingviner ju. Och jag vet inte hur jag ska säga det här utan att trampa någon på tårna. Men visst kunde man gnälla innan på att vi innan hade en regering som var lite så här
gråsussig,
stel och tråkig, precis. Men fan vet om det nya är bättre. Alltså nu har vi ju en finansminister som gillar Tolkien-rollspel, har han sagt. Europaminister som samlar på porslinspingviner. Och jordbruksminister som faktiskt bor fortfarande hos sin mamma.
De nya, lite barnsligare politikerna.
Hej domstols poddradio.
Hej domstol, är slut för idag. Är ni intresserade av att höra mer?
Nej, det är vi inte.
Nej, okej. Men om ni som lyssnar är intresserade av att höra mer?
Nej, jag vill inte höra mer. Jag tänker inte göra det, okej?
Nej. Okej, ni som lyssnar och som inte står i studion just nu, om ni är intresserade av att höra mer, gå in på vår hemsida sr.se/p3/domstol så tror jag ni får en trevlig stund.
Ja, det tror inte jag.
Nej, du, vet du vad? Vi slutar för idag.
Ja, det gör vi.
Vad tycker du om det? Va? Så kanske du kan gå hem och vila där lite.
Nej!